Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
Podplay.
Hej, Hasse Brontén heter jag och varmt välkommen till en ett avsnitt av podden som heter Snutsnack. Idag heter min gäst Johanna. Vi har ju många gånger i podden pratat om den så kallade ryggsäcken, vad vi packar ner i den. Man behöver egentligen inte vara polis, men de upplevelser man har med sig i livet och hur det påverkar den. Och som polis så är det ju onekligen så att man får vara med om saker som väldigt många andra inte får vara med om. Och så var det för Johanna. Och hon reagerade lite sent kan man säga kanske på en händelse som hon var med om. Och hon har också råd till dig som är med om någonting liknande. Johanna kommer alldeles strax. Så med de flesta gäster nu för tiden så har jag lite bonusmaterial till dig som är Patreon. Gå gärna in och bli Patreon på patreon.com/snutsnack. Annars finns vi på Facebook och på Instagram såklart. Ja, andra sprutan är på ingång för min del. Det är den 20 juni 2021 om du skulle lyssna på det här senare. Pandemin är inte riktigt över. Var försiktig där ute. Och har du semester så har jag en jäkligt mysig sån. Och så hoppas jag att du får en trevlig lyssning. 13.10.70 kom. 13.10 och den gatan kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Bra, klart slut. Då säger jag god morgon och välkommen till Snutsnack Johanna.
Tack så mycket. God morgon eller god förmiddag.
Ja, precis. Det hade nu, lite mer morgon om jag hade ringt på avtalad tid, men jag drog ut lite på det.
Det gjorde du rätt i.
Ja, hur står det till? Det är ju faktiskt, vi är ju i juni, i mitten ungefär. Är det bra?
Jag önskar att jag hade kunnat starta det. Vi pratades ju vid igår, du och jag. Och jag tänker att du kanske refererade mest på det jag skrev till dig när jag tog kontakt med dig gällande hur jag har haft det på jobbet då.
Just det.
Men det är faktiskt så att min häst har blivit knivskuren.
Wow.
Jag har inte haft det så bra i natt.
Men vem fan knivskär en häst?
Ja, bra fråga. Det har skett tre stycken händelser nu på en vecka här i vårt närområde. Och igår anträffade min mamma och min häst då, i hagen. Med ett, det ser ut som ett snitt med ett rakblad ungefär. Eller en kniv, en väldigt vass kniv. Ett väldigt fint sår. Att jag har roddat med veterinär och kontaktat polisen som man gör när man är civil och utsatt.
Ja, precis.
Så det är väl så där nu då.
Man slutar aldrig förvånas över människans sätt att bete sig. Och jag tänker som grupp då så att säga. Och sen klart blir det bara värre och värre nere på vissa individers nivåer.
Ja, det känns ju som att det här måste få ta ett slut snart för att för ett par veckor sedan så var det ett par bekanta till mig. Deras kanin blev halshuggen inne i centrum här då. Och sen är det två grannar till mig då som har fått deras hästar. Har de gett det på deras don i underlivet då med något trubbigt föremål. Och sen min häst anträffade mamma igår då i hagen med det här såret då. Jag vet inte. Det känns väldigt olustigt allting faktiskt. Och det är klart att vad ska man göra? Det enda man kan göra är att försöka sprida det här. Då kanske någon ser någon person på något plats där den inte borde vara. Kan man ju tycka.
Då måste jag fråga ungefär var i landet befinner du dig där det här händer liksom?
Nu befinner jag mig i Värmland, i Säffle kommun.
Aha.
Det är 5 mil väster om Karlstad.
Ja, just det. Är det där du jobbar också som polis?
Jag jobbar över landsgränsen. Jag är en liten förrädare, så att jag jobbar i Åmål just nu.
Fucking Åmål?
Ja, precis. Den filmen har väl de allra flesta sett.
Ja, just det. Men då, Åmål är ju faktiskt inte Värmland, va?
Nej, det ligger i Västra Götaland. Så att vi har ju våran regionala ledningscentral från Göteborg då.
Mm.
Så gränsen går precis mellan Säffle där jag bor och Åmål.
Men vad gör du över lands eller över gränserna där då?
Ja, eller varför jag fick det jobbet?
Ja.
Ja, för att jag när jag läste till polis så jobbade jag extra i deras reception.
Aha.
Och trivdes väldigt bra där. Och när jag sökte mig hemåt efter mina år i Stockholm så kände jag att ja, Åmål är nog inte så tokigt. De hade väldigt bra poliser och väldigt bra personal överlag.
Okej.
Okay. Så jag valde att söka mig dit. Jag sökte inte ens till Värmland utan jag skickade in en ansökan till Västra Götaland och fick bli placerad i Åmål, mm-hmm. helt enkelt. Så det, jag hade inte ens tanken på att jobba i Säffle då. Nu kanske det hade varit annorlunda, men då var jag ganska ny som polis också.
Men som många nyutbildade poliser då, så började du jobba liksom i Stockholm och sen återvände du lite grann, alltså inte kanske helt till din hembygd då, men nästan. Kan du berätta hur det var? Jag vet att du gick på skolan uppe i Umeå.
Mm. Jag sökte ju polishögskolan i Stockholm. Det var ju liksom mitt mål. Okay. Men jag hade ju redan bestämt mig väldigt tidigt att jag skulle bli polis. Min granne på den tiden när jag var 5-6 år jobbade som kommunpolis i Säffle.
Mm.
Och han var världens bästa människa. Han var verkligen en bra människa och det var han som fick mig att bli söka till polishögskolan. Så jag vet att jag sa det väldigt tidigt på dagis att jag skulle bli polis.
Och på dagis?
Det har jag fått höra.
Oj, oj, oj.
Ja. Men det var så lustigt. Vi var 5 stycken som gick på mitt dagis som var i samma ålder. Och 4 av dem jobbar som polis idag.
Är det så? Men alltså, är det tack vare eller på grund av den här samma person, höll jag på att säga, eller?
Jag vet inte om de träffade honom. Men vi hade ju ett väldigt bra gäng av polisen när jag var liten i våran stad.
Mm.
Som tyvärr allihopa har gått i pension nu då. Men,
du sa att han var världens bästa människa. På vilket sätt kan du beskriva varför han var det? Och varför var det han? Hur han alltså, baserat på hur han var, varför ville du bli polis?
Han var väldigt snäll mot alla och han tog sig tid att prata och han såg alla. Och han stannade alltid, han kom alltid förbi på cykel och han kom alltid, eller alltid ska jag inte säga, men det var ofta han kom hem liksom och gjorde en liten snurr på våran gårdsplan liksom.
Mm.
Och åkte hem, eller åkte vidare på jobb då liksom.
Mm.
Så ja, det var en, och han lever ju än idag då, men han är pensionär idag. Jag ser honom på cykel ibland.
Ja, du gör det.
Mm.
Okej, men du kom du till Stockholm då efter skolan.
Mm.
Hur var det då?
Precis, det var en väldig kontrast, skulle jag vilja säga.
Skolan,
jag vet inte om jag skulle göra. Nej, ja, och mot mitt liv i Värmland.
Okej.
Jag var ju inte van det tempot och attityden mot polisen började förändras där någonstans. Säger mina äldre kollegor också då.
Mm.
När jag blev klar polis så var det ju inte, skjutningarna fanns ju. Men de hade ju inte eskalerat som de gjorde då under den tiden när jag var i Stockholm.
Nej, jag fattar.
Så att det var en kontrast, men det är absolut någonting jag är jätteglad över att jag gjorde. Jag har fått vänner för livet.
Mm.
Och jag hamnade på en jättebra polisstation med en bra handledare. och väldigt bra kollegor. Mm. Anledningen till att jag flyttade hem var ju att jag längtade till min familj helt enkelt.
Ja,
det var för jobbigt att vara 45 mil ifrån min familj. Jag pendlade ju hem när jag var ledig, men det var ju ohållbart.
Ja, jag fattar. Men när du säger att attityden till polisen började förändras under den perioden, hade dina kollegor sagt då. Vad är det för förändring som sker där gentemot polisen, och vad är det som händer där?
Jag vet väl inte riktigt hur jag ska förklara det, och man upplever säkert det olika, men det var ju ett väldigt ganska stort hat mot polisen. Mm. Och det eskalerade ju och sjönk ju väldigt långt ner i åldrarna.
Mm.
Under ganska snabb tid. Jag var ju klar 2014 då, och redan 2016 där någonstans så upplevde man ju på de allra bästa jobb när man åkte ut i förorten att respekten för vuxna, oavsett om det var polis eller jobba i en affär, den försvann så sakteliga.
Mm.
Och det blev ju de här småspringarna då till småpojkar som inte var äldre än 10-12 år. De stod längst fram i spetsen.
Just det.
Det är fortfarande, misstänker jag, kaotiskt i de här områdena då.
Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige, och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
Den här respekten som du nämner för vuxna tycker jag är intressant, för att den tycker jag helt har försvunnit, kan jag märka bland yngre personer. Sen kanske man inte behövde ha så mycket respekt för vuxna som kanske jag hade som är född 67 liksom, att men det är lite tråkigt att äldre, att man ser ner på äldre som en del gör det. Det tycker jag är en trist utveckling lite grann.
Ja, och man ser ju liksom det här fenomenet eller problematiken, den sprider ju sig. Alltså, det har ju tagit sig sådana uttryck att det även har kommit till våra kommuner nu. Det här är ju inget storstadsfenomen längre. Nej, utan den här problematiken med att man spottar på butiksbiträdet på ICA eller bara går ut ifrån affären med ett par kläder, eller alltså, det är ju nonchalant, hela samhällsbilden mot vuxna människor idag tyvärr. Och där står ju vi främst i ledet då och ska försöka och rätta och göra en rättning i det här. Mm. Och det är svårt.
Nej, för jag läste igår om ett rån då mot en äldre herre som de hade sparkat ner för en trapp. Och rånbytet var då en kasse med matvaror.
Ja. Det är de jobben som man åker på. Vare sig man jobbar i en storstad eller på landsbygden som jag gör nu då. Och jag vet egentligen inte vad problemet grundar sig i. Jag känner väl kanske att det inte bara är polisen, utan att jag känner att man behöver göra ett samlat krafttag mot alltså, det här i samhället.
Att jag tycker alldeles för sällan att vi nämner föräldrarna. Alltså
precis.
Det är mycket går tillbaks till det, alltså. Vettiga värderingar och sånt fick man ju faktiskt, inte kanske bara av föräldrarna, men av sina andra släktingar och farmor och farfar och morfar, och vad som var okej och inte okej. Och man gjorde vissa saker, man fick ganska tydligt veta vad som var rätt och vad som var fel. Och när det repeterades tillräckligt många gånger från liksom vuxenvärlden så förstod man, okej, då förstod man liksom. Jag tycker det nämns alldeles för sällan egentligen. Man pratar om skolan, men skolan ska göra så mycket nu så de har inte, de kan inte ens lära ut saker och ting för att det ska vara. Och sen har de inga befogenheter om folk beter sig illa och nej, jag tycker det är så oerhört komplicerat allting. Och polisen ska egentligen bara vara där när det sker ett brott ju. Ska inte uppfostra folk. Det är liksom för sent när polisen kommer.
Ja, precis. Och det vi pratade om det här senast på ett möte här på jobbet, att just det här polisens roll i det här, det är ju faktiskt att lagföra och beivra så att brotten inte sker. Men det har ju liksom, det har ju gått så långt att när det blir en hemtransport av en ungdom då, om de gör någonting då, då är det ju ofta så att föräldrarna tar ju barnens parti och sen så tar det. Jag var på ett ärende för ett tag sedan. Det var ett gäng killar som skulle hoppa sönder ett vindskydd som kommunen hade byggt.
Aha.
Hur som haver så fick vi fatt i de här killarna då. Och en kille där, han var inte mer än 9-10 år.
Mm.
Så han fick en hemtransport och vi pratade med föräldrarna. Och vi hann inte ens att sätta oss i polisbilen innan han kom ut och började att giddra med oss och peka finger och skrika diverse okvävesord.
Alltså den här ynglingen alltså?
Ja.
Igen?
Ja. Och det är det vi lever i nu. Så är det. Det är bedrövet att det är så, tyvärr. Är det så?
Men ja, det är ju det att det finns ju heller inga konsekvenser för den här killen då, om föräldrarna är även på hans sida så att säga.
Nej.
Så har du noll konsekvenser och då kan man ju fortsätta att bete sig på ett sätt som är rätt vidrigt och förstöra saker.
Så vi fick återigen samtala där och försöka komma fram till någon medling och det slutade med att det var en äldre kille i det här gänget. Och de var väl en 10-15 stycken som förstod innebörden av vårt budskap och talade till de här yngre killarna då, så att de släppte oss liksom. Men det var då fick jag mig en tankeställare verkligen. Hur det är.
Herregud,
vad vi har för uppdrag.
Säga någonting till någon vuxen ens när man var 9-10 år. Alltså, då stod man ju i vakt.
Nej.
Ja, jag tycker det är otroligt. Men det är bara ledsamt egentligen att höra. För att det kommer inte gå bra att bete sig så i en förlängning heller när man blir äldre. Och då finns det stora risker att det går ut för om man, för det är ingen som vill ha en sån på en arbetsplats där man beter sig illa och så vidare och så vidare.
Nej, en annans föräldrar sa ju att de var uppmuntrade ju till att de vuxna skulle ta kontakt med, som min mamma då, om jag misskötte mig. För att hon ville veta det. Och var det så att jag misskötte mig någon gång i skolan och någon lärare ringde hem, då tog hon ju mig efter skolan och berättade att så där beter man sig inte.
Nej.
Jag hade ju respekt för min mamma och har fortfarande än idag respekt.
Ja, absolut. Jag kommer ihåg att brorsan bytte en leksaksbil mot en miniräknare med en kompis i skolan. Han kan ha gått i 3-4 klassen och sånt där. Och det här fick ju farsan reda på då och tyckte att det här bytet inte var riktigt rätt. Och miniräknare på den tiden, det var ju liksom, det var ju någon riktigt high tech. Du vet såhär, 1974, 75 eller något sånt där. Så det var ju samling då, hans föräldrar kom hem till oss och vi satt och jag fick sitta med också. Fast jag var inte ens inblandad i den där miniräknarbytet. Och fel det var, och sen framkom det då att den här andra killen hade ju då snott den här miniräknaren någonstans. Ja, så det var ju uppstyrning på alla håll och kanter där. För då kan man tycka då som en skitgrej idag liksom.
Men det börjar där. Det börjar där.
Det börjar där, ja, precis.
Ja, att man sätter ner foten och förklarar för de unga hur man beter sig.
Ja, men det är en intressant passus var vi är på väg lite grann. Och attityden kring både vuxna och poliser och kanske alla liksom vuxna i samhället där. Det är en intressant spaning som du gör där som jag tror att många som lyssnar också känner igen.
Mm, det tror jag.
Men berätta då, Stockholm och gentemot landet? Du sa att tempot var högre i Stockholm.
Ja, alltså jag hade ju en, eller har fortfarande, min bästa kompis jobbade som polis i Stockholm innan hon bytte yrke. Mm. Och det var väl en av anledningarna till att jag valde Stockholm. För att jag fick väldigt mycket promotion från henne. Mm. Och hon gav väldigt bra reklam för den här huvudstaden. Så att jag tog mitt pick och pack då och åkte dit och gjorde aspiranten. Och det var ju lite som en käftsmäll, kan man väl säga.
Okay.
Kommer från en väldigt trygg miljö, ett litet samhälle ute i Borsen i Värmland.
Mm.
Till att komma då och möta den här attityden både hos vuxna och barn och höga tempot. Bara det här att köra utryckningsfordon på fyrfilig motorväg.
Mm.
Den du.
Ja, just det.
I Säffle har vi ett rödljus.
Ja, bara det.
Så att, och där körde jag upp.
Ja.
Så att man fick ju liksom... Man fick ju verkligen vara väldigt ödmjuk och väldigt mycket tid låg ju på att vara på jobbet och lära sig och försöka bilda sig en uppfattning om hur saker och ting fungerar helt enkelt.
Mm, mm.
Jag har ett minne av att jag och min aspirantkompis som inte heller är hemmahörande i Stockholm, vi åkte ut på fritiden i början. För att lära oss att köra bil.
Aha.
i storstaden för att reka. För på den tiden, det låter det som jag har jobbat i 100 år, men då använde vi fortfarande taxikartor.
Ja.
Pohlman var ju inte... Det var ju först efter det som Pohlman började komma igång. Och min handledare var ju väldigt... Liksom
GPS...
Ja, du skriver in en adress och så kommer det upp på en bildskärm i radiobilen. Då.
Just det.
Så min handledare var ju väldigt noggrann med att jag skulle lära mig det här.
Mm.
Så i början var det ju lite kona i konen där då, med stress. Och man började bläddra i den här stora taxikartan med jag vet inte hur många 100 sidor. Så vi åkte runt på fritiden då, någon helg sådär. Och det gav ju resultat, såklart.
Ja.
Det gjorde det. Och jag blev kvar i 4 år. Så illa kan det inte ha varit.
Nej, men jag kommer ihåg, vi pratade om att kunna spika adresser. Man sa, spikar du den och den gatan? Spikar du då? Mm. Spika innebär att man... Ja, men då vet jag precis var den ligger. Liksom. Ja.
Ja, och det var ju lite... Dels är det ju nu i efterhand då, så har jag förstått att det är ju oerhört viktigt vilken väg man väljer. Ja. Om det nu är... Det handlar om sekunder i ett grovt brott.
Mm.
Men sen var det ju också lite roligt med lite prestige såklart.
Ja.
Att man kunde... Och under aspiranten de här 6 månaderna, man ville ju visa att man var duktig. Mm. Då är det ju.
Mm.
Det har man ju lite i sig. Lite såklart. Det här drivet att man vill göra bra ifrån sig. Man vill ju inte att andra ska göra ens jobb. Utan Nej. Det förväntas ju att du stöker du i en storstad och inte kommer därifrån. Då förväntas det ju att du själv tar initiativ.
Mm.
Då är det ju.
Men blev yrket då? Du hade ju fått din bild av yrket av den här... polisen som stannade på cykeln och sådär. Blev yrket som du liksom hade tänkt dig då?
Både ja och nej. Alltså efter det som har hänt mig de senaste 1,5-2 åren så blev det ju inte det. Och det var ju därför jag skrev till dig.
Mm, berätta.
Jag var ju på plats på Drottninggatan när terrorattentatet skedde där i april 2017.
Just det.
Och efter det så blev jag väldigt sjuk.
Kan du berätta vad som hände när du när det här var befann du dig när det jobbet kom så att säga?
Jag befann mig då på min basstation i Solna. Strax norr om Stockholm kan man säga.
Mm.
Och jag var i ett nytt arbetslag då. Hade inte någon relation till någon där egentligen.
Nej.
Och jag hade gjort dagpass och skulle gå hem när det här larmet kom. Och då var det en kvinnlig kollega som var i gymmet. Hon skulle göra kväll.
Mm.
Och hon hade väl någon sån här notis på sin mobil, misstänker jag. För helt plötsligt så säger hon till mig att det har skett ett terrorattentat inne i city. Och så tittar hon på mig. Och jag tror att hon kunde utläsa på min blick att jag trodde att hon skojade först.
Jaha.
För jag tog henne inte riktigt på allvar. Liksom. Jag förstod nog inte riktigt vad hon menade. Nej. Och då säger hon i nästa sekund att det kan ju faktiskt vara så att de har kapat kvällstidningarna. För vid den här tiden, runt 2017, då hade det varit väldigt mycket händelser innan runt om i Europa.
Mm.
Och i Stockholm så hade vi precis veckan innan så gick jag en endagars terrorutbildning inne på Kungsholmen.
Okej.
Okay. Och jag var nog sista gruppen som gjorde det, tror jag. Så att det var liksom, det föll sig så naturligt. Liksom. Mm. Vi hade pratat så mycket om det här så att jag förstod inte att det var så nära just då. Men hur som så springer hon upp då till befälet som är på plats då, för att se om det ligger någon rim och rason i det här. Och jag säger till henne när hon är på väg ut att är det skarpt så hämta mig.
Mm.
Och det var det ju. Det var skarpt läge. Hon kom ju tillbaka ganska snabbt. Jag har ju ingen tidsförfattning, men ett par minuter kanske.
Ja. Så då rustade du på igen?
Jag rustade på över mina svettiga träningskläder. Jag har inte jag har ju väldigt mycket minnesluckor då från det här, och det kommer ju med sjukdomsbilden då.
Okej.
Men jag kommer ihåg att jag står i vapenrummet och har rustat på mig allting. Men ändå så har jag en känsla av att jag måste göra det här rätt nu. Jag måste kolla så jag inte har glömt något. För det är inte läge för det att gå tillbaka.
Mm.
För man blir ju lärd liksom in i den här skolan, in i det här att allting ska ske per automatik. Det du gör alltid, det gör du när du blir stressad. Och det förstod jag. Det hade jag liksom någonstans så var det en förnimmelse i mig att jag har allting, men kolla en gång till i skåpet.
Mm.
Och det var ju tomt. Så att jag hade ju på mig all utrustning.
Mm.
Och sen så har jag minneslucka fram tills att vi står på våran brytpunkt då. Där vårat turlag samlas då, strax utanför city vid Karlbergs slott då.
Mm.
Och jag fick ju en uppgift tilldelad till mig, men jag har liksom inget minne av vad som stas liksom. Däremot så vet jag att vi fick en order av befälet att vi skulle kontakta någon nära anhörig innan vi gav oss in.
Oj.
Och den var ju lite tuff alltså. Jag hade ju inte förstått. Jag var ju inte, under hela de här 15 timmarna så var jag aldrig rädd liksom. Men jag förstod inte hur allvarligt det kunde bli liksom.
Nej.
Jag valde att ringa min mamma då. Och det var ju liksom, det var en av bland det tuffaste jag gjort någonsin, tror jag.
Okej, berätta varför kändes det så tufft?
Jo, alltså jag förstår ju befälet där då, för han ville väl inte att ledningscentralen skulle bli nedringd av oroliga anhöriga liksom. Det är ju så det blir i en sån här situation, att folk får inte tag på en och... Vart ringer man inte då? Man ringer ju till någon som vet vart man befinner sig.
Oh.
Så att jag förstår ju att det var väldigt viktigt.
Mm.
Min kollega då, som jag knappt visste namnet på, hon ringde ju till dagis. Liksom, för att hennes man jobbade också som polis och han skulle jobba dag, men han fick ju bli kvar.
Oh,
så hon fick ju ringa till dagis och säga så här att vi kan inte lösa hämtningen. Vi vet inte när vi kommer hem. För båda två var inte från stan liksom. Och jag ryser när jag tänker på det här alltså. Det är fruktansvärt.
Mm.
Men jag fann mig så pass så att jag ringde. Och först så bröt ju samtalet. För jag misstänker att nätet var så belastat.
Ja, just det. Det
är min känsla är att det blev så där. Tut, tut, tut. Låter bara liksom.
Ja.
Men jag försökte igen då och då kom jag fram. Och jag ringde ju till fatta telefonen, för det hade de ju för den tiden. Ja, det låter som det är 100 år sedan. Och på mammas jobb så vet jag ju att det bara är 3 som jobbar. Så oddsen att hon skulle spara var ju ganska hög.
Ja.
Och jag säger bara till henne att jag har det så färskt i minnet. Liksom jag kan referera varenda ord jag sa. Jag sa till henne att du måste lyssna noga nu. Det har skett ett terrorattentat inne i city. Jag är på väg dit och jag mår bra. Och det kommer att gå bra.
Mm.
Men jag kommer inte kunna svara dig nu. Utan vi bestämmer så här att jag hör av mig när jag har tid. Just. Hör du ingenting så är det bra. Och så sa jag att jag älskar henne.
Mm.
Och då sa hon till mig att det enda hon sa var jag älskar dig. Och sen så la vi på. Hon sa ingenting, ställde inte en enda fråga.
Mm.
Utan inte.
Mm.
Nej.
Och vad får ni göra sen då?
Sen åker vi in och åker in mitt i smeten då. Och jag har ju väldigt dålig tidsuppfattning hur lång tid efter. Eftersom att vi var på vår basstation när det hände då. Åker in mitt i smeten och får i uppgift att sköta avspärrningarna och tömma alla lokaler runt kring Drottninggatan.
Ja.
Och jag får första positionen vid en avspärrning då, på en stor huvudgata där. Och har 2 personer med MP5, då, polisens förstärkningsvapen, som står som säkringsposition för mig då, helt enkelt.
Mm-hmm.
Om jag skulle utsättas för något fysiskt angrepp då.
Just det.
Och det är så polisen jobbar. Och jag hade inte den, vid den tidpunkten så hade inte jag utbildning i MP5 heller. Så det var ganska logiskt för mig att jag stod där.
Mm.
Och där släppte man ju in olika personer då, som legitimerar sig och ville in och jobba då. Bombgruppen och hundförare och prickskyttar på motorcyklar. Och sen var det ju väldigt många personer som försökte bryta sig igenom den här avspärrningen, såklart.
Ja, det var det.
Mm. Ja, det var det. Det var ett hästjobb där framme, kan jag säga. Och det hade nog behövt mer än en person egentligen. Men vi redde ju ut det. Men nu i efterhand så, ja, alla resurser gick ju åt till att stävja läget på Drottninggatan.
Mm.
Så att alla, vi har ju fått jättebra kritik efteråt att polisen gjorde ett väldigt bra jobb.
Mm.
Men så här i efterhand då, om man ska gå till den särskilda polistaktiken som finns för utbildad personal inom olika andra riskområden som fotbollsmatcher, demonstrationer och så. Mm. Då är man ju en större grupp mot en folksamling.
Just det.
Man var ju väldigt utsatt där. Det var man. Och det är väl en av anledningarna till att jag blev dålig då, tyvärr.
Men hur avslutar du det här passet då? Du står här på den här huvudgatan och sköter liksom in passering och sådär.
Mm.
Hur rundas det av för dig då? Hur länge fick du jobba den här dagen?
Jag rastade min hund när stolen var på väg upp och skickade ett sms till mamma då. Och jag vet inte när stolen går upp i april. Det är väl ganska sent. Jag vet inte.
Mm.
Jag tänkte det väldigt mycket, men det slutade ju inte där. Utan vi fick ju ta över rollen att stötta gruppen som sökte igenom Åhlénsgrapan också. Och vakta, okay. Var första vaktare på lastbilen då. Som gärningspersonen hade kört.
Just det.
Det var ju såklart också en anspänning i sig.
Mm.
Man låg på flera radiokanaler och man hade liksom inte, i första skedet så visste man ju inte om det var en gärningsperson eller om det var flera.
Nej.
Och det var ju också en anspänning såklart. Men där och då så kände jag ju aldrig rätt, utan jag var ju väldigt stark i mig själv och kände att jag hade gjort ett bra jobb liksom.
Mm.
Och man drivs ju lite av den här kicken liksom, att man lyckas.
Mm.
Och att man är på något sätt där och då odödlig. Men det har jag ju förstått i efterhand att så är det ju inte.
Nej.
Det är ju inte så.
Nej.
Man är ju väldigt skör och man är människa bakom den här uniformen.
Mm.
Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
Vad hände sen då? För du berättade att du börjar må dåligt. Hur märker du att du börjar må dåligt?
Det är väl drygt ett år efter. Jag flyttade ju hem sen ett halvår efter till och började jobba i Västra Götaland då, som utvecklingspolis. Och sommaren 2018, då, drygt ett år efter, så började jag känna mig väldigt håglös. Dämpad. Kände mig inte glad över att gå till min arbetsplats. Jag hade ångest innan jag hade semester för att semestern skulle vara slut. Började få svårt att sova. Och, men sen gick jag ett år till. Jag blev erbjuden hjälp. Men jag tackade nej. Uh-huh. Och det här är också en del i den sjukdomen som jag har och som jag vill förmedla. Att det inte alltid man själv kan fatta de här besluten, att man behöver prata med någon. När man är så sjuk som jag var, då skulle inte det ha varit ett alternativ.
Nej.
Efter att jag var på Drottninggatan så tackade jag nej till alla samtal. Jag var inte på ett enda debriefingsamtal. Och det är någonting som grämer mig. Något fruktansvärt att ingen tvingar mig till det.
Men varför tackade du nej till det då?
Därför att jag tyckte inte att jag behövde det.
Nej.
Jag tyckte inte att det var någonting jag behövde prata om. Jag tyckte att det här var någonting som man skulle klara av om man har blivit polis. Det här ingår på något sätt. Och det, jag kände mig inte svag, utan jag kände mig snarare väldigt stark av det här.
Uh-huh.
Och det har jag fått förklara efteråt nu av min psykolog som jag tillsatt i den här sjukdomsutredningen, att det är så man reagerar. Och det ska inte vara ett alternativ, utan man ska tvingas till samtal oavsett om man sitter ner och pratar eller inte.
Tror att...
För där hade de kunnat fånga upp mig.
Ja, precis. Det var det min fråga var egentligen. Tror du att det hade kunnat förhindra dig att må sämre då i en förlängning om du hade varit på de här avlastningssamtalen?
Det tror jag. Men som sagt, jag blev ju erbjuden då ytterligare samtal då, i samband med att jag kände mig håglös då, 2018.
Mm.
Och jag hade en tid inbokad på företagshälsovården. Men jag avbokade den en vecka innan. För att jag kände att det här behöver inte jag. Det finns de som behöver den här hjälpen mer än mig.
Mm.
Jag är inte sjuk.
Men sen går det ett år. Du diagnostiserade dig kan man väl säga då?
Ja, och det var väl en...
Du inte var sjuk?
Ja, och det var väl också ett sätt att fly från den verkligheten som jag egentligen levde i.
Mm.
Man vill säga. Sen går det ju ett år då, 2019 på hösten. Då börjar jag få väldigt mycket fysiska åkommor. Jag blir sjuk genom att jag får en långvarig utdragen förkylning. Så jag söker först allmänvården då. Men det ger ju inga resultat liksom. Sen så får jag en ihållande huvudvärk. I samband med att jag går till jobbet och är på jobbet. Den släpper sen därefter när jag kommer hem och gör annat. Sen så stegrar den här huvudvärken sig. Och jag går med huvudvärk dygnet runt. Dag som natt. Får migränattacker. Och då har jag inget annat val än att jag behöver söka sjukvård.
Och vad kommer man fram till där då när du får prata med
man gör ju olika test tjänster då på företagshälsovården. Man har en intervju och man får förklara och berätta sitt eget. Och sen så har de olika frågeformulär då, som man får fylla i. Olika frågor, allt från rött till gult, håller jag på att säga. Det är allt liksom.
Mm.
Familjen och hur man mår och fritid och allt. Och då drog de slutsatsen att jag hade åkt på något som kallas för utmattningssyndrom.
Okej.
Det man skulle väl kunna säga att jag var utbränd då. Att hjärnan hade kraschat helt enkelt.
Mm.
Och det förklarade de då med att då är det så att då har man olika, det händer olika saker i kroppen när man blir sjuk. Och lyssnar man inte på dem så får man fysiska besvär då, som i mitt fall.
Mm.
Huvudvärk, yrsel, illamående, ljus- och ljudkänslig, tappade närminnet, kunde inte sitta med radion i bilen, kunde inte ha på ljuset i köket, kunde inte titta på tv. Alla de här vitala funktionerna som fungerar hos en normalt fungerande människa stängs av, helt enkelt.
Men hur gör man för att komma tillbaka då?
Ja, vila. Vila, vila, vila och återhämtning genom att förstå sin sjukdomsbild. Och när jag hade varit sjukskriven i drygt en månad så började jag få mardrömmar kopplat till mitt arbete. Då.
Vad var det för typ av mardrömmar du fick då? Hur såg de ut?
Fruktansvärda mardrömmar som jag själv inte har fått utrett än. Då, men att jag ändrar var kriminell och begick kriminella hemska gärningar. Rövade bort ett par barn, bland annat i någon mardröm.
Oj.
Körde på folk. Jobbade som polis, men ingrep inte. Det var så här helt onaturliga saker som jag aldrig någonsin har funderat på kring innan. Jag har aldrig drömt en dröm om mitt jobb innan jag blev sjuk.
Men kunde man härleda det här till? Du berättade ju om Drottninggatan som någon form av liksom någon liksom trigger på något sätt. Kunde man härleda till att det var det på något sätt? Eller hur har man resonerat kring det?
Nu har jag ju gått på behandling då i drygt ett år. Då, och de säger ju att jag har fått PTSD också. Posttraumatiskt stresssyndrom. Och det uppstår ju vid en plötslig allvarlig händelse. Då.
Just det.
Och alla som var på Drottninggatan drabbas ju såklart inte av PTSD, utan jag har fått förklarat för mig att det beror väldigt mycket på vad man har med sig sedan tidigare.
Mm.
Och i mitt fall då, så har jag växt upp i en väldigt dysfunktionell miljö med en far som är alkoholist.
Mm.
Min riktiga pappa då. Och när jag var liten så fick jag ta hand om honom. Och där någonstans så byggdes den här oron, den här att man ska ha koll på allting, ett väldigt starkt kontrollbehov, att man har plan A, B, C, D, allt om det händer saker.
Mm.
Och de här sakerna som jag upplevde när jag var liten då, de påstår, eller säger de då, att det kan man härleda till när man blir satt i en situation som man inte kan råda över. Mm. Exempelvis ett terrorattentat.
Mm.
Exempelvis en trafikolycka. Något traumatiskt liksom. Mm. För hjärnan kopplar ju saker till tidigare erfarenheten.
Ja, precis. Oerhört intressant. Vi vet ju knappt själva vad vi har där bak och hur det liksom påverkar oss i olika situationer. Och nu kanske en del tänker, men du stod ju bara vid en avspärrning på Drottninggatan och skulle sköta liksom inpassering. Men för att få en bild av liksom, när man är i en händelse så är man liksom i själva händelsen också. Det är bara här min egen bild. Men liksom, man hör ju allt vad som sker på radion. Man är på sin position. Man pratar med kollegor. Att man dras in i en händelse. Så att det är ju inte bara att man... Jag tänker att du stod på den här platsen. Att det är inte så, bara den uppgiften som sköts. Utan det sköts ju en mycket större uppgift som man gör tillsammans. Och där man får reda på vad som händer. Rätta mig om jag har fel lite grann.
Nej, men du har ju helt rätt. Och som du säger, när man pratar om en avspärrning, ja, en avspärrning kan ju se väldigt olika ut. Mm. I det här fallet då så var det ju så att det kom in samtal till ledningscentralen om uppgifter om att det var placerade väskor med bomber på flera platser i stadskärnan. Och det är inte helt otänkbart att det skulle kunna ha varit så.
Absolut
inte. Och i och med att man inte visste riktigt vad man hade med att göra, var det terrorattentat? Fanns det fler gärningspersoner? Var det själv, alltså, ville man själv åskada andra skada eller ville man ta sitt liv själv genom att åstadka skada? Liksom?
Mm.
Så det var ju väldigt mycket, alltså, hålla koll rakt fram. Det var ju inte bara hålla koll rakt fram, utan det var ju hålla koll 360 grader. Vem kommer bakom mig? Mm. Det kommer ut folk från byggnader och skriker och springer. Ja, det var... Jag skulle vilja beskriva det som en krigsliknande situation. Det har aldrig varit ett krig, men det var det jag menade med när du och Hanif pratade.
Mm.
Det här med vad man har med sig sedan tidigare.
Ja.
Att det påverkar en mycket mer än vad man tror.
Mm.
Och det är väldigt viktigt att vi pratar om det här. För man kan bli väldigt sjuk.
Ja.
Och hade jag fått hört min historia innan jag blev så sjuk, då tror jag att jag hade funderat ett par extra och tagit hjälp.
Så jag kan ju mellan raderna, utan att du har sagt det, höra liksom ett allmänt råd kanske till blivande poliser eller poliser där ute, liksom att ta de här samtalen.
Ja, och ha mer samtal kring det.
Mm.
Jag vet ju att Hanif berättade i sitt samtal att han numera var känd som den som pratade hela tiden, att man skulle diskutera och älta och sådär.
Mm.
Och jag kan förstå att man kanske känner så om man inte tycker att man är i behov av det.
Mm.
Men jag tror någonstans att det inte är fel, utan jag tror snarare att man gör sig själv en gentjänst. Man räddar upp många genom att prata om det.
Ah.
Det tror jag. Även om man tycker att det blir lite ältande, så blir det en helt annan miljö på en arbetsplats. Ja. Om man väljer att stå upp för det man har gått igenom.
Tror du att det kan ha påverkat också? Du berättade att den här gruppen som du jobbade med, ni var helt nya och ni kände egentligen inte varandra. Så som man kan göra om man har jobbat några år tillsammans och då kanske får någon form av liksom inofficiell debriefing via dem som man känner väldigt väl. Tror du att det kan ha påverkat din situation också?
Det tror jag. Nu i efterhand så tänker jag att det var nog så. Att jag kände mig väldigt ny och jag ville inte ta någon plats och jag ville inte be om hjälp. Och jag kände mig nog inte riktigt trygg med att de skulle lösa situationen. Liksom.
Nej.
Även om jag vet att de såklart gjorde det. Men det är ändå en skillnad om man har jobbat med någon ett tag och inte. Liksom.
Just det.
Det var... och det är ju bara min egen känsla. Det handlar ju inte om deras kompetens eller att de inte fixar saker och ting. Det förstår jag och det förväntar jag mig när man är en examinerad polis.
Mm.
Men det är min känsla som är viktig här.
Vad
känner jag? Känner jag trygghet eller känner jag en väldig utsatthet här?
Mm, jag fattar.
Jag visste inte ens namnet på kollegan.
Nej, jag fattar.
Liksom.
Hur mår du idag då, Johanna?
Ja, jag tar en dag i taget kan man väl säga. Jag tror att många som lyssnar på det här avsnittet kommer känna sig ganska chockade. För att det här är ju ingenting som jag har pratat om.
Nej.
Jag har ju inte spridit det här via sociala medier överhuvudtaget.
Nej.
Jag har haft så mycket med mig själv den sista tiden att jag har inte orkat. Utan mina närmsta arbetskamrater vet om det. Och min familj och mina närmsta vänner.
Ja, jag förstår.
Men mer än så är det inte.
Men jag tänker bara på det när jag ställde första frågan. Hur mår du? Sa du, ja, men det är väl under omständigheterna. Okej, eller något sånt där. Och det är ju ett ganska ovanligt svar idag.
Ja.
Och man vill ju egentligen inte... Sen beror ju på vem man pratar med. Man vill ju inte kanske...
Mm.
Men det är ofta att man mår bra. Men det är bra, allt är bra, allt är toppen.
Mm.
Och det är väl så vi
det funkar. Det säger min... Min terapeut säger ju det, att jag måste behöva börja lära mig att säga som det är. Det är en del av varför jag har blivit sjuk, att jag inte har känt efter.
Okay.
Jag har ju varit väldigt känslostyrd. Jag har lärt mig att stänga av mina känslor och inte känna efter när jag har mått dåligt.
Mm.
Så det här är ju ett steg i rätt riktning då. Och sen om det är så att personen får det svaret, då är det upp till den personen, mottagaren, hur man vill hantera det.
Ja, just det.
Frågar man någon mer eller säger man som dig att så kan det vara och det är helt okej. Ja. Det svaret kan man ju ha.
Just det.
Man behöver inte grotta någon mer i det.
Nej.
För mig är det viktigt att de som frågar hur jag mår, de också har tid att lyssna. Och har man inte tid att lyssna så frågar man inte. Det är det enkla svaret till varför jag inte har pratat om hur jag mår. Mm. Högt och vitt och brett. Utan jag tycker att det har inte folk med att göra om man inte är intresserad.
Hur länge...
Lite krasst det.
Ja, nej, men jag förstår helt och hållet. Hur länge blev du borta från jobbet?
Jag var heltidssjukskriven i 9 månader. Och nu har jag jobbat 25%. Det är snart ett år. Och jobbar fortfarande 25%.
Hur känns det då?
Jag har fortfarande kvar mina mardrömmar.
Ja, du har det.
Mm. Jag har fått en ny remiss nu till en ny läkare. Nej, det känns ju inte bra, såklart. Men anledningen till att jag hörde av mig till dig, det är för att jag har världens bästa gruppchef.
Mm.
Det är han som har fått mig att våga prata om det här. Mm. Han har varit ett väldigt stort stöd i hela den här processen. Och utan honom så hade jag aldrig hört av mig till dig. För tidigast förra veckan så berättade jag för min arbetsgrupp hur det var. Okay. De har ju inte vetat heller, för jag har inte orkat.
Men hur var det då? Jag tänker att du säger att du inte har orkat, och det är väl för att du har haft liksom en bild av hur de skulle reagera och sådär, kan jag tänka mig. Men när du väl liksom tog till orda och berättade hur du kände och mådde, så där, hur var den reaktionen hos dem och hur fick det dig att reagera?
Jag blev ju väldigt trött och tömd, och det är ju en del av min rehab då, att jag blir det. Alltså, jag ska ju prata om det här för att kunna läka. Men de mottogs väldigt bra. Det var några som gråt. Och jag har fått väldigt bra positiv feedback. Mm. Och de tyckte att det var väldigt modigt av mig att jag berättade om det.
Mm.
Det är klart att det kommer en annan tår. Och man känner sig ju, jag har ju känt mig så dålig liksom. Alltså jag har ju tagit det som att det har varit ett misslyckande från min sida.
Mm, jag fattar.
Att jag har blivit sjuk och att jag inte är stark liksom. Och det har ju varit en resa i sig att försöka vända det liksom. Att det här är inte mitt fel, utan det här kan hända vem som helst. Och jag har ju ändrat synen på hur jag tycker att jag ser på folk med psykisk ohälsa idag. Mm. Jag hade ju inte så mycket ödmjukhet och sympati tidigare.
Nej.
Jag har fått ett annat perspektiv på att folk, vem som helst kan bli sjuk.
Just det. Och också det klassiska som du nämnde tidigare, att det här att en polis klarar såna här saker. Vilket ju är extremt dumt, precis när du i nästa mening säger vi är ju människor, och det vet man ju, men det är som att de krockar de där två sakerna ibland. Att vara människa och att jobba som polis liksom.
Ja. Och det var lite det jag vill förmedla med att deltagande i din podd. Då. Att, kan jag rädda en person från det jag har varit med om, då har jag gjort väldigt mycket.
Ja, precis.
Mm.
Ja, stort tack Johanna. Det här är ju ett väldigt stort ämne såklart. Och jag tror att vi har ju återkommit till det ständigt, kanske inte alltid liksom polismannens psykiska ohälsa, utan samhällets psykiska ohälsa liksom. Och att man som polis åker på så många ärenden som rör liksom människors ohälsa, som inte är rent fysisk utan att det är andra saker och sådär. Och vi ska prata också i Patreon-avsnittet, så ska vi prata om en lån av en pall som ledde till någonting tragiskt. Men det tar vi då. Men först så måste jag ställa frågan. Först tacka för din historia. Men också ställa frågan kring polisfilmer. Johanna, tittar du på dem? Eller är det någonting som du bara skjuter åt sidan?
Ja, jag älskar polisserier.
Alltså det är så.
Ja, och jag tror att jag har plöjt mer under min sjukskrivningstid än jag någonsin har gjort tidigare.
Inte så att, även om mardrömmar kommer då, höll jag på att säga.
Nej,
förlåt, jag ska inte raljera, men det var ett skämt. Ja.
Nej, men jag tycker att svensk polisserier från Sverige och framförallt SVT har fått sig ett riktigt uppsving den sista tiden.
Ja.
Och då tänker jag framförallt på Den tunna blå linjen.
Mm.
Det var inte så många av mina kollegor som hade sett den, men den vill jag slå ett slag för.
Ja.
Jag känner igen mig i nästan varenda avsnitt där, jag vill säga.
Ja,
det... Framförallt från min tid i Stockholm.
Ja, just det.
Och sen så vill jag även slå ett litet slag för SVT:s fantastiska produktion Snöänglar.
Det har inte jag sett.
Det är en fruktansvärt sorglig berättelse. Och även för att jag själv har varit i en sån misär när jag var liten då. Med min genetiska pappa där. Mm. Så att jag blev väldigt berörd av den serien. Men jag tycker att den är viktig att se. För det är så det ser ut idag i Sverige.
Mm.
På många ställen. Inte bara hos de människorna som förekommer i våra system då.
Nej, precis.
Hos gemene man, tyvärr.
Ja. Snöänglar, på SVT Play antar jag. Eller?
Ja.
Just det.
Mm. Ja. Så det är de två som jag tittar om.
Jättebra. Snöänglar tror jag inte vi har fått tips om. Tunna blå linjen är ju nämnd sen tidigare, men Snöänglar tror jag är den första gången, så det får vi ta och kika på. Johanna, stort tack. Stort tack för ditt mod att gå ut till ännu fler än till din arbetsgrupp bara och berätta hur du mådde och har mått under en tid. Och jag hoppas verkligen nu, håller tummarna till för att liksom mardrömmarna försvinner och att du är tillbaka på banan fullt alldeles snart.
Tack så mycket.
Och vill du höra mer om Johannas arbete och om en sak som hände henne på aspiranten, om jag inte missminner mig. Var det så, Johanna?
Ja, det stämmer bra.
Ja. Så smitt in och lyssna på Johannas Patreon-avsnitt. Ska vi prata om det där. Men tack för det här avsnittet, Johanna. Hej så länge. Tack för att du har lyssnat på Snutsnack. Vill du stötta podden och lyssna på lite bonusmaterial? patreon.com/snutsnack. Annars ses vi på Facebook eller på Instagram. Ha en fantastisk vecka, så hoppas jag att vi hörs i nästa. Ha det fint. Hej då.
Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige, och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.